är tisdag, bollklubben är tillbaka. Gilouan Hamad och Andreas Sundberg, ni sitter i studion. Vi har ett fint program framför oss. Vi ska såklart hålla koll på Mjällbys Champions League-format mot Slovan Bratislava. Men vi ska också ringa upp Christian Lien, Djurgårdens hete striker får man ju minst sagt säga. Vi ska snacka med Pontus Wernbloom, lite blåvitt såklart. Alexander Rubin, VSKs... framgångsrika tränare får man ju säga, men kanske inte mår jättebra idag, men vi ska väl försöka bredda det lite kring VSK, deras fina säsong hittills. Och så blir det omgångens lag, och så ska Fantomen Ola Lidmark Eriksson grotta ner sig i Sirius enorma försprång, om de faktiskt kan tappa det här. Det låter väl rätt bra, eller?
Mycket mys.
Men du, Sundberg, vi ska som vanligt starta med lite rappa nyheter. Du kan leverera ett antal sådana. Vi har redan publicerat en grej på Fotbollskanalen idag. Expressen skrev att Sion och Pong från BP är på väg till Toulouse, och där kunde du berätta att ett bud på runt 40 miljoner kronor har accepterats av BP, eller hur?
Det stämmer. Det enda som återstår är att Toulouse, de måste sälja. De håller på att försöka sälja en spelare som då det är tänkt att Opong ska ersätta den här spelaren. Så för att affären här ska gå i lås så måste den spelaren då i Toulouse säljas, och det är det som pågår där nu. Men allt annat är överens, de har accepterat ett bud.
40 miljoner, Gilouan, vad tänker du?
Nej, men jag tänker att jag gillar Opong jättemycket. Han har en hög höjd. Jag tror han definitivt, tar han rätt steg nu, så har han potential att bli en toppspelare i även topp 5 ligorna i toppklubbar. Så jag gillar honom jättemycket. Så att, ja, men det är väl bra.
Och så ska vi två nyheter runt Djurgården. Vi kan börja i Joel Asoro-änden. Det kom uppgifter från Cypriotisk press här under dagen om att han är aktuell för Apollon Limassol. Och vad är senaste?
Att Djurgården bryter med Joel Asoro, och Asoro flyger imorgon till Cypern och är klar för Apollon Limassol. Ja.
Så han vet om han går permanent, att han också bryter med Metz i så fall då, som han utlånade från?
Det är så som jag förstår det, att han kommer gå permanent till Metz, eller till Apollon Limassol. Ja.
Okej. Okay. Jag talade med honom i förra veckan, då var det ändå fortsatt öppet kring vad som skulle hända med honom. Han var lite öppen kring, ja, det hade varit skönt att vara permanent i Djurgården också, men det blir väl kanske en bra lösning sett till att han inte riktigt är en ordinarie startspelare i Djurgården.
Det har inte blivit så som han tänkte, tror jag, när han återvände tillbaka till Djurgården för att kicka om sin karriär på något sätt. Såg ju bara igår här i storseger mot Västerås att han får inte ens komma in när de leder med så här mycket.
Och men då visste man kanske att han var på glid?
Det lär de ha vetat. Då tar de in eller den här unga Alexander Johansson till exempel för och så där. Han har inte varit så högt i hierarkin hos Janni Honkavara, så det känns väl bra för alla parter det här på något sätt.
Mm. Vad tror du om flytt till Cypern? Alltså,
han är fortfarande relativt ung, men jag tror ändå med tanke på att det har varit liksom inte så lyckat session liksom ute i Europa, kom tillbaka till Djurgården på lån, och kommer man på lån så måste man spela liksom för att stötsa ut igen, och då är det också ytterligare ett misslyckande. Och jag tror Cypern är en marknad som har växt de senaste åren. Jag tror ekonomin är bra där nu. Så jag tror han kommer kunna tjäna en slant. Nice land att leva i. Och fotbollen blir ju bättre och bättre. Och de har ju några klubbar som spelar liksom Europa-fotboll också. Så att för honom så tror jag ändå det är ganska bra steg.
De har haft så många yttrar i Djurgården. Det är svårt för dem. De har Ockels på bänken. Och de har Åslund och Fahlén. De har så många.
Ja, och när han kom så tycker jag ändå så här, första inhoppen, han var en injektion liksom. Och det såg bra ut. Och han är ju väldigt älskad bland supportrarna också. Men sen så har de andra gjort det väldigt, väldigt bra. Djurgården har fortsatt vunnit matcher liksom. Så att det var ganska misslyckad liksom lånesession, tyvärr får man säga, men det är bra ändå att man bryter redan nu än att det går ytterligare ett halvår liksom, och hans situation kommer bara bli värre och värre. Så nu är han ändå hyfsat het liksom där ute, och jag tycker det är bra för honom att ta det här steget.
Tränaren Janne Honka har ju varit inne på att det man har valt mellan är att ska vi köra på med Joel Asoro och ha kvar honom som, han blir ju ett alternativ bakom Christian Lien om något skulle hända med Lien exempelvis, eller man vill ha en annan typ av en nia, men också ett alternativ som ytter såklart. Eller ska man då värva in en annan offensiv spelare? Nu när det blir så här med Asoro, förväntar ni er att det kommer hända någonting in också offensivt för Djurgårdens del? vi har ju sett uppgifter, brittiska Sky, om att man är på Abdomalik, tror jag han heter, i Boreham Wood, men fått flera bud förkastade. Ja, vad tänker ni om den offensiva delen för Djurgården?
Men innan sommaruppehållet så pratade ju Honkavara om att Djurgården väl är laget i Allsvenskan som har haft bollen mest inne i straffområdet, men att slutprodukten har inte varit tillräckligt bra och att en ytter kanske hade varit fint att ha. Men nu har de ju fått igång sina yttrar, kan man tycka, väl, speciellt efter den här 6-0-serien. De ser ju bra ut, alla de här yttrarna som de har.
Men måste de inte ha något skydd bakom lien då, på nya positionen, i och med att jävla då test också?
Jo, där behöver man väl då kanske bredda och ha någonting. Men med tanke på då att bara komma till det sista, att Honkvar har pratat om detta, så skulle jag inte bli förvånad om de tar in en ytter. Sen så behöver de ju ha, ifall det skulle hända någonting med lien, absolut behöver de ha en nya bakom.
Sen jobbar de på en spelare till som ska bli, ja, men lite framtidskrydda får man väl säga då, ett intressant projekt. Du avslöjade nyligen att S. Onoa från SJK intresserar både AIK och Djurgården. En central mittfältare som har tagit enorma steg senaste året, spelade U17 matcher så sent som förra året om jag förstått rätt i Finland. Nu ordinarie i SJK i finska högsta ligan. Jag pratade med Janne Honkavara i förra veckan, han bekräftade Djurgården är intresserad av den här spelaren. Vi hade Mika Takula i den här studion igår, AIKs rekryteringschef. Han bekräftade också, intressant profil. Du har hört grejer, att det händer någonting där, va?
Vad jag hör så är Djurgården överens med spelaren om det personliga. Och det är då upp till klubbarna att komma överens.
Har du någon aning om det, ja, att det är möjligt att de kan komma överens?
Jag vet ingenting om det, men det är väl inte omöjligt att Djurgården och SJK från Finland kan komma överens.
Och har man då också fått tillåtelse att prata med spelaren på det sättet? Så...
Exakt, och om spelaren vill nu till Djurgården då är överens med dem, så talar väl en del för att det kommer bli Djurgården för honom.
Mm. Vad tänker du om att man, ja, men det är en högt ansedd talang från Finland, 17-årig central mittfältare som såklart inte ska in och dominera för Djurgården kanske här och nu. Men,
ja, men jag tycker det är bra, det är lite som Hegland-situationen, att det är bra att ta in en i den åldern. Sen har de såklart koll på honom och det ska vara en exceptionell talang också. Så att en härlig dragkamp ändå mellan AIK och Djurgården.
Jag
gillar det. Ja, jag gillar det också, lite prestige också att Djurgården verkar lyckas liksom. Så det säger ändå någonting om klubben och hur det mår just nu. Så det kommer bli intressant att följa honom. Så jag tror, vad jag har hört, så är han, det ska vara en riktigt bra spelare, riktigt bra ung spelare.
Ungdomslandslagsman för Finland också då. Vi ska också vidare till en annan nyhet av det mer tråkiga slaget då. Titt som tätt så kan vi ju rapportera om att det pågår bedrägerier kopplat till transfers och annat inom, på marknaden helt enkelt. Och nu har det hänt igen, åtminstone bedrägeriförsök. Beskriv lite vad det är som har hänt, Sundberg.
Ja, men någon då som utsäger sig för att vara Groningens tekniska direktör har kommit med bud på flera spelare, framförallt från Superettan. Det är flera klubbar i Superettan som har blivit utsatta för detta. Även några i Allsvenskan, Brommapojkarna till exempel, där de via mejl och sms har fått då bud på sina spelare. Det är inte orimligt på något sätt, bra spelare. Vissa av klubbarna har tackat ja, man har trott att man har kommit överens, att spelarna är sålda, spelarna har blivit lyckliga såklart, tror att de ska få ett utlandsäventyr. Jag har hört att det gått så långt att någon spelare till och med har sagt farväl till sina spelare eller lagkamrater i omklädningsrummet, men så visade sig det sen att det är en scam då. Landskrona har polisanmält händelsen då.
Ture Spendler i Norrby han var nära, trodde han.
Han trodde att han var klar för Groningen, och detsamma gäller en ytterback då i Landskrona och så vidare. Så flera har väl upplevt att de har varit klara, och det måste vara helt hemskt, det är känslomässigt. Berg- och Dalbana såklart, att tro att du är klar för en utlägg från Superettan till proffs i holländska Groningen, och sen så bara det var bedrägeri.
Ja. Vad tänkte man på såna här grejer när man var spelare, Gilvan?
Alltså... Nej, alltså det är väl något nytt som har kommit egentligen. Jag tror ändå som spelare, jag menar, kommer klubben till dig och säger att det finns intresse, så brukar man få höra ganska snabbt liksom, att någonting är på gång. Och sen så litar man ju såklart på att alltså, det är fair play liksom, att inget sånt här ska hända. Så jag skrattar ju lite, men det är ju tragiskt också. Men lite komiskt där liksom. Man packar grejerna skitglad liksom, börjar, du vet, göra sig redo för utlandsäventyr. Så det är väldigt tragiskt såklart. Men ja.
Vi ska ju se väldigt proffsigt, eller liksom, det är ju stämplar från klubb och annat och underskrifter och sådär. Och några har ju till och med pratat med den här personen, men då när de pratade med den så upplevde de den här personen som rätt kall. Haken blir känd att då när alla är överens så vill den här bedragaren, han vill ha att de skickar pengar för läkarundersökning så att det ska kunna fixas. Och då hoppar några till så här att det här, vad är detta? Så.
Mm. Ja, tråkigt minst sagt. Som sagt, Mjällby ska möta Slovan Bratislava ikväll i Champions League-kvalet. Första matchen mellan de här två lagen. Sen vet vi då att det blir antingen Selje eller Ararat från Armenien i playoff-rundan där. De har en väldigt fin resa fram till ett eventuellt ligafasspel, Mjällby. Vad har ni för förväntningar på kvällens drabbning?
Senast så var ju
Jaja Touré på
Sandvallen. Exakt, det är otroligt. Alltså. Jag tror ändå östeuropeiska klubbar tar ju steg hela tiden. Liksom. Och kollar jag deras trupp så har de ändå några intressanta namn. Så det blir ett tufft test. Och jag tror det här blir såklart nyckelmatch, för omgången efter så är det kanske lite lättare lag på pappret. Men det kommer bli tufft. Men jag tror så som Mjällby uppträdde sist när man mötte, nu var inte Lincoln kanske värsta laget, men kommer man upp i samma intensitet, prestation, och man hade hela Strandvallen med sig också på ett helt annat sätt. Så att det är såna här kvällar som är fantastiska som spelare.
Hur tror du det är för de här spelarna i Slovan Bratislava att komma till lilla Strandvallen och spela?
Ja, men jag tror att de, när man tänker liksom att svenska klubbar så de har ju koll på Malmö FF och AIK och Hammarby och
alla bottamatcher i Slovakien kan ju inte vara
nej, så är det. Det är också, ja, så de är ju vana. De är ju vana med att spela matcher också inför tomma läktare, och det är inte så mycket publik i övriga lagen liksom. Jag har själv spelat i Kroatien och det är fem klubbar som har bra supportrar, resten är så här gamla arenor liksom, så att de är ju vana. Men ja, jag tror de kommer få en liten chock ändå.
Här har vi då Mjällbys elva, och det är väl, ja, de har många jämnbra spelare, men det är väl i princip bästa elvan. Det man studsar till över då såklart är att Elliot Stroud, ja, Hasse Larsson håller hårt i honom, han är kvar och ska försöka spela Mjällby till Champions League helt enkelt. Vad tänker ni om elvan som sådan?
Nej, inga konstigheter känns det som. Det är ju kul att se Elliot där såklart. Det är ju en rysare för honom själv, hela hans framtid här. Han är på väg mot ett utlandsäventyr, stor engelsk klubb, och blir miljonär och annat, och så ska han spela den här matchen. Jag undrar hur mycket man som spelare tänker på det.
Alltså jag tror nu har de gjort det klart liksom att han är med under alltså kvalet till Champions League. Så jag tror för honom är det bara nice. Alltså hade jag varit i hans situation, det är bara ut och köra nu liksom. Och man vet att det är spännande äventyr som väntar runt hörnet. Så också, han är också en fin kille med bra karaktär, bra mentalitet. Så jag tror också det är bra av Mjällby att behålla honom de här viktiga matcherna. Och sen släpper man honom sen när kvalet är över.
Men om de slår om Bratislava i Hasse Larsson kommer ju hålla enormt hårt i honom över playoffspelet också. Ja. Ja, svarar han ens då i telefonen, Hasse Larsson?
Nej, han kommer kasta den i skön.
Vi ska ta och koppla upp oss mot en spelare i Allsvenskan som jag gissar är väldigt nöjd med sin tillvaro idag. Han heter Christian Lien och är striker i Djurgården. Tre baljor från din sida igår, Christian, och ni vann med 6-0 mot Västerås. Hur mår du idag?
Nej, det är klart. Man mår väldigt bra, så är det kul att få levera en sån match med så mycket bra folk på läktaren. Så är det en kul måndag på träningen.
Jubileumsfight och specialtröja och allt vad det var ni hade på er. Varför blev det som det blev? Varför gick proppen nu på det sättet?
Nej, alltså vi har haft några matcher nu som har varit lite sån förlösande när vi får mål tidigt och matchen blir öppen, så är vi otroligt bra, och ja, det ser man igår när vi sätter upp tempo och det blir mycket yta, så går det snabbt.
Det är inte de svåraste målen du gör igår, det är riktiga målskyttsmål.
Jag har haft värre mål att göra. Ja, det var ganske enkelt i går. Det var bare å være på riktig plass til riktig tid og holde seg kald og rolig.
Mm. Men hur underskattet er den delen av at vara striker? Eller hur viktig del är det där att vara på rätt plats, vad det nu är, så att säga?
Ja, nå må jeg som striker si at det er vanskeligst mulig. Det er jo en egenskap jeg har, og føler jeg er bra på det. Så ja, er det enkelt å være på riktig plass og riktig tidspunkt når man stoler såpass på egne lagkamerater.
Var det matchbollen någonstans?
Den ligger gjemt her en plass i et skap, så får ta den fram litt når man trenger å få opp humøret litt.
Du fikk jo flere autografer på den. Det var jo kul å berette hva Bo Hegland skrev på den, med tanke på det som Martin er inne på her lite. Men hva var det han skrev, Bo?
Nei, det var som jeg sa i går. Han skrev Pepin Merchant, men det var helt fede etter gårsdagens mål. Det var ikke så mye mer å gjøre enn å peke han inn.
Mm. Även om man ska höja lite mer. Er kemi är ju väldigt fin. Kan du beskriva den lite grann?
Ja, yes, vi känner varandra gott och vi kudde mycket med varandra. Och, ja. Det är sådana ting som gör att vi kommer nättare samman. Så jag tar det bara med ett smil, så det kan jag prova.
Du bättrar på ditt målfacit också, uppe på 11 mål nu på 14 matcher i år. Ja, vad betyder det för dig att du visar att du har fina siffror i dig under din debutsäsong i Djurgården?
Nej, det är deilig att komma gott igång, och så ja, alltså man vill ju skåra så mycket mål som möjligt, och det är på något sätt min uppgave som striker att skåra mycket mål, så det är ju alltid deilig å få en god start, og så håper jeg jo at det blir flere enn det. Det er 16 matcher igjen av sesongen, så bare gnugga på også. Mm.
Ja, skal du være med der oppe og nosa på Robbie Jure og de som fightas i allsvenska skytteliga-toppen?
Det er tøft å ligge på ett mål i snitt, så hvis det er tempo der holder oppe, da tror jeg det blir vanskelig og helt realistisk, men jeg må få skåre så mye mål som mulig, og så ser vi i november hvor lista ligger, så håper jeg å være med og kjempe om det. Det hadde jo vært uambisjøst å sagt noe annet.
Det kanske är liksom lätt att sitta och snacka om det så här just en dag som det här, men sett till vad du hade för förväntningar på flytten till Djurgården och så där, för dig spelmässigt och rollen du har fått och allting, har det blivit så som du tänkte dig, och har du får du vara den spelaren du vill vara, och ja, du gör ju mycket mål och så vidare. Kan du beskriva lite hur du upplever flytten till Djurgården?
Det har ju gått väldigt bra. Jag føler jag kommit in i måten att spela på ganska fort, och så ja, jeg føler at jeg får vist mine kvaliteter på mange sett, og så er det misfyller veldig mye forskjellige matcher, der noen matcher blir annerledes enn andre, og da får man vist fram kvaliteten på litt forskjellige sett. Det spørs litt om vi møter lag som legger seg ned, og der vi må kontre på dem, eller om vi står stange i boksen i 90 minutter. Så jeg synes det har vært en veldig god start, og forhåpentligvis blir det enda bedre.
Tror ni han tar Priskes 18 kassa?
Jag tror faktiskt det. Jag tycker han är... Jag tror det. Du är på 11 mål nu. Det är många matcher kvar. Ni är ett offensivt lag. Du har bra spelare, lekkamrater runt dig. Du är alltid inne i boxen. Farliga ytor. Du har näsa för mål. Så ja, jag tror det. Mm. Ja. Vad säger du?
Låter det bra att slå Priske? Eller är det något att...
Det har han ju skrivit upp hemma 100%.
Ja. Ja, det hade varit det.
Ja, vi ser här Hymmet, Priske, Lien, då ska det väl läggas till att Hymmet, alltså de senaste åren här målskyttar i Djurgården, Hymmet gjorde väl också en hel del kuppmål och var het i andra turneringen Allsvenskan. Men du, om man är striker och gör mycket mål och transferfönstret öppet, så ibland kan det ju hända grejer då. Vad är det lugnt kring din egen situation, eller vad kan du säga?
Ja, det är helt iskallt. Jag trivs väldigt gott här, så jag har inte tänkt på att komma bort där så fort, alltså.
Nej, jag förstår det. Men just när man är striker så kan det hända grejer ändå. Det har vi sett förut. Men bra, då har vi koll på det. Ni är ju ett av lagen som verkligen är med och har möjlighet att... Ja, Sirius kanske är svårare att gå på, men ni har verkligen möjlighet att ta en Europaplats och en fin placering. Och vad ser du framför dig här nu resten av säsongen för lagets del?
Nej, vi har ju som sagt för säsongen så... Vi ønsker jo gjerne å spille Europa til neste år. Det er synd at ikke vi ikke får gjort det i år, så nå er jo Sirius ganske alene på topp, så om ikke de begynner å tappe noen poeng snart, så begynner vel den plassen allerede å være vanskelig å ta igjen, men at vi skal kjempe om plassene rett bak der, og ja, potensielt førsteplass om det skulle være mulighet i det hele tatt å komme der, det bør være selvfølgelig.
Mm. Nu när du har varit i Sverige ett tag, vad har du egentligen för bild av allsvenskan och nivån här? Är den bättre eller sämre ligan än vad du tänkte dig, och hur har du upplevt hela den biten?
Jag har egentligen, sånt som jag föreställde mig att ligan kom till att vara, var egentligen ganska spot on. Det är väldigt likt sånn som fotballen er i Norge, bare at i Norge så er det kanskje litt mer fysikk, litt mer lag som ja, heller er happy med å vinne 1-0 enn å, ja, at det blir 4-2 for eksempel. Så det er litt mer underholdende her, og det er litt mer offensiv fotball, så det er nok mye kulere for publiken å se matchene her enn i Norge av og til.
Mm. Grymt. Noen fråga fra din sida?
Nej, det är bara egentligen att spela för Djurgården. Jag spelade ju Malmö liksom, och sen när jag gjorde flytten till Hammarby och liksom Stockholm, det är derbyna, det är läktarkulturen. Är det någonting som du känner så här positivt överraskad? För jag kan tänka mig varje gång du kliver in där på 3R, det måste vara magiskt.
Ja, det var som jag sa för jag kom hit, och det är ju typ det som har varit det mest attraktiva för min del, att spela föran en sån publik som vi har, och de ramarna man får, speciellt med derbyn. Men jag syns nästan alla våra hemmamatcher har varit helt fantastisk, så det ger liksom något extra att komma ut där och känna på det trycket och den glädjen man får av att spela föran ja, så bra supportrar. Så det har varit otroligt positivt, kanske ännu bättre än jag förväntade det skulle vara. Så
det vankas väl derby nästa vecka, va?
Ja, gör det.
Och, ja, är det bara VSK i tankarna, eller märker man av att det närmar sig ett derby på något sätt?
Jag har inte tänkt så mycket på det, ska vara helt ärlig, men ja, det kommer fort, så vi får ta VSK først, og så får man lade opp ordentlig uka her med hva vi skal smelle i Dexter. Mm.
Det her med å spille back-to-back mot ja, samme motstånd, er det konstigt på något sätt, eller er det bara helt som vilka matcher som helst?
Nej, det blir jo litt kunstig da. Jeg har aldri opplevd det noensinne før å ha spilt en match mot et lag hjemme, og så 7 dager senere skal man spille borte. Så, og nå når vi vinner 6-0 på hjemmeplan, så blir det sikkert enda mer kunstig å skulle dra til Vesterås og møte samme lag igjen. Så, men det blir jo en tøff test for oss, spesielt når vi leverer en så bra prestasjon på hjemmebane, så er det veldig mange ting vi må klare å nullstille på for oss å levere en prestasjon som er noe som helst like den vi leverte, samtidig som at de absolutt sikkert har lyst til å endre noe på deres tilnærming til matchen. Så det kommer sikkert til å bli en, ja, en kul tilnærming.
Du, innan vi släpper dig, Jakob Rinnes fot, hur skulle den stå sig som utespelare i Allsvenskan?
Yeah. Latterlig høyt, tror jeg.
Kan man sätta in honom på mittfältet bara, och så får han stå och slå bollar? Hade han klarat sig då, eller?
Ja, det tror jag. Har han, kan han scanna lite och sånt, så är det ingen problem. Så den foten är helt sinnessyk, så det är ett vapen vi har som jag tror inte det är många som har en fot som är så bra. Så.
Det är Liens fel att jag är så himla trött idag. Nej, men vi stod och väntade på hattrick-hjälten igår, men det tog sån tid. Vi blev till och med utslängda från arenan och fick vänta utanför på honom. Han hade problem i, vad var det, dopningkontrollen med att göra det du skulle göra då, va?
Jeg hadde jo ingen problem. Jeg forstår ikke hvor det kommer fra. Jeg måtte vente på tur bare.
Det var Max Larsson alltså, kanskje som han berättade at han fikk drikke 4 Fanta for å kunne gjøre
ja. Det. Ja, altså vi måtte jo vente på alle VSK-spillere var ferdige før vi fikk lov til å komme inn. Så når vi kom inn så var vi vel ute på en halvtime. Så nei, det tar sin tid det der. Men det var beklaget.
Då skyller vi på VSK-spillerne i stedet.
Ja, vi skyller på det.
Ja. Ja, men bra. Grymt. Takk for at du var med oss, Christian.
Ja, det var så lite.
Ja, han kommer. Sells Robbie Ewers är väl det en väldigt het kandidat om skytteligan.
Jag tror ju som gillar att han slår Priskes 18 mål, men om han vinner skytteligan det är en annan grej för snitta ett så, per match som Robbie Ewers har gjort. Det är ju lite så, sälja, hur gör Sirius? Behåller de båda de här två? Nej, men då kanske inte Lien vinner någon skytteliga. Men skulle de sälja en av de två, då tror jag att Lien kan vinna skytteligan. Mm.
För Djurgården får ju till de här storsegrarna då och då. Det är inte första gången under Honkavaras ledning. Han, ibland får han ju till den här vad är det, heavy metal-fotbollen han snackar om. Och då ligger ju Lien bra till just för att de hittar ju de ytorna för honom och han är på rätt plats och så vidare. Då är det rätt behagligt att ha honom där framme.
Ja, verkligen. Och Djurgården har ju haft sen säsongen började redan i Svenska Cupen. Alltså deras kontringsspel, den är brutal alltså. Och sen beror det på vilket motstånd de möter. De har lite tuffare när motståndarna ligger lite lågt och kunna liksom luckra upp och hitta de här. Och det tror jag många lag sliter med. Hammarby sliter med det, Malmö sliter med det. Så att det är ju det svåraste. Men när matchbilden är öppen, då är Djurgården. Alltså det går undan.
Mm. Och har du som nya, den kemin du har med lagets stjärna i Bo Hägglund, och är så himla mycket vunnet också.
Ja, och jag vet också som offensiv spelare så har man en anfallare som alltid kanske droppar för mycket, vill ha bollen och sen när de här kontringarna går så, det går ju så snabbt. Ofta så är man förbi redan sin anfallare som vill komma och kladda för mycket på bollen. Han är ju redan där uppe och liksom, han väntar ju, han känner ju till sina lagkamrater så han är alltid på rätt plats och han är intelligent också hur han rör sig i boxen.
Ja, för han är ju inte bara en målskytt. Alltså, det är ju en spelare som, även om inte han gör mål, kan han ju ha gjort en bra match och viktigt jobb. Både offensivt men även defensivt.
Ja, han är grym.
Mm. Ska vi ta in Pontus Wernbloom eller?
Mm.
Jag tycker vi kopplar upp oss mot Wernbloom. Är du på semester eller? Du brukar ju sitta i den här studion på tisdagar.
Ja, men jag har mitt liv i en lång jävla semester får vi väl ändå säga. Så att nej, jag är väl inte på semester. Jag sitter och kollar på grabben här nu på hans fotbollsträning. Eller jag kollar inte så mycket utan jag är här för att plocka upp honom. Mest logistik när man har barn i tonår.
Ja, härligt. Du, vi tänkte att vi skulle prata lite IFK Göteborg. Du har ju, ja, har det vänt eller? Vad är din bild av läget?
Ja, alltså det är väl lite positivare vindar i alla fall får vi väl ändå säga. Sen har ju motståndet varit sådär om vi ska vara helt ärliga. Jag menar de här esterna, de var ju klappkassa och sen då Degerfors som var en relativt jämn match där vi får lite hjälp av domaren. Men de är också på väg i helt fel riktning och har varit det ett tag precis som Blåvitt då. Så det var en otroligt viktig match för det Blåvitt att vinna.
Mm. Vad tänker du framåt och just med det du är inne på att det är inte det vassaste motståndet de har mött, men tror du ändå att den senaste veckan eller vad det nu blir med Jocke Björklund vid rodret längst fram är det, kan man hitta någonting där framåt så att säga?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag tycker att de här två matcherna, även om det är dåligt motstånd, så tycker jag att det har funnits en annan energi i gruppen. Det är i alla fall känslan utifrån. Tycker att man ser det rätt så tydligt. De sitter ihop på ett annat sätt och spelar för varandra lite mer än vad man har gjort innan, eller i alla fall det jag upplever. Så att positiv är ju ändå. Jag menar, man kan ju inte göra mer än att vinna, och det har de gjort. Och det bygger ju självförtroende, och det självförtroende, då kommer du att spela bättre. Alltså. Och sen är det till syvende och sista materialsport vi har, det materialet vi har, och det har blivit lite bättre i och med att vi har spetsat upp det med Hjurter och framförallt då Sam Larsson.
Mm. Ja, det är det två klassspelare som det går att luta sig mot här under den här hösten som kommer, eller?
Ja, jag vet inte. Om jag lägger Hjurter där, han behöver jag se lite mera. Mm. Kan honom för dåligt, om jag ska vara helt ärlig. Sen tyckte jag att han var väldigt bra i näst senast då. Första matchen är väl bara att glömma den mot Sirius. Den vill han nog glömma också, men det får man
du
väl
vet
någonstans
det
lägga.
Du vet väl hur det är att komma tillbaka till Konskas planer, eller?
Ja, det var inte mitt största problem. Det var med mig själv, så jag kan inte ens lägga det på planerna tyvärr. Men det var någonting annat. Gjorde sig betydligt mer fitt ut än vad jag gjorde. Så han kommer nog komma in i det. Sam är klass. Det är han. Och Blåvitts stora grej med honom är att få med honom mer i spelet. Jag tycker senast mot Degerfors så fick vi inte med honom alls. Han är den som behöver ha, inte mest boll, men han behöver ha betydligt fler instick. Och det är upp till mittfältarna och även backarna att vara så pass modiga och så pass skickliga att de hittar honom i de där ytorna, för då kommer det att bli bra, för så bra är han.
Du, Filip Ottosson, målskytt senast, det såg ut som att man kunde se på hans målgest, var det väl inte, men han skrek väl bara rakt ut att det där betydde rätt mycket, för det har ju inte blivit vad det var tänkt med honom. Finns det hopp om att det kan vända för honom personligen, tror du, eller vad tänker du om det läget?
Ett jävla mål först och främst. Fan, det var så här gammalt Premier League-mål. Ribban ner i backen upp i nättaket. Det ser man ju sällan nu för tiden. Så en jävla pangträff han på. Och såklart kul för honom. Man såg precis som du säger att det var en stor sten som släppte från han. Men jag tror fortfarande att han är kanske nummer 4 på det där inne i mittfältet. Och det är ju inte det han är värvad för. Han har ju fått otroligt mycket chanser. Sen är det ju inte bara hans fel, utan det har ju varit hela laget som har varit dåligt, och då är det rätt så svårt att vara bra själv också när liksom hela laget har fallerat som han har gjort under året. Men just nu, även ifall han gjorde det här målet, så tror jag att han är både bakom definitivt Kruse, även Månsson och till stor del även Island, så att han kommer nog få rätt jobbigt att få speltid med tanke på, jag tycker att de har sett ut här, framförallt Månsson och Tordarsson här på senare tid.
Ja, hur tycker du? Du har ju själv varit talang och sett många talanger komma. Vad tycker du om 17-åringen Månsson som har tagit en plats här, vad det ser ut som?
Ja, han är helt otrolig, det lilla jag har sett. Sen är sample size väldigt liten. Men han är ju rund i kanterna, tar rätt beslut, spelar moget. Det var länge sedan jag såg någon så självklar i från vår akademi idag, och framförallt då gillar jag att man ger honom chansen, för att det är den vägen vi måste vandra någonstans. Ni ser ju, ni pratar om Opong här innan, såg jag, eller hörde jag när jag satt i bilen, och jag menar, ni ser ju värdet på de här killarna, och Blåvitt har inte jättemycket pengar. Jag säger inte att man ska sälja Månsson, men man behöver, de där spelarna satsar man ju rätt mycket pengar på, den där akademin kostar väldigt mycket pengar, så att man behöver få fram talanger, och jag tycker att han ser ut som någonting alldeles extra. Sen återigen, sample sizen är jätteliten, men han har några grejer mot Degerfors när han vänder med utsida med spelare i ryggen och sådär, så får man ju tänka på Rasmus Elm rätt så snabbt faktiskt.
Okej. Okay. Rund i kanterna, vad
menar du? Nej, men han är inte så här vissa, alltså, du vet, så här, en sexa för mig, jag var ju aldrig, jag spelade på sexa positionen, men jag var ju någonting helt annat, mer spelförstörande, och det var en annan tid och sådär. Det här är lite mer åt, ja men det som, och det vet ju du gillar också, hur de fostras nu i akademin, att alla är på det här sättet. Men han är ju en standout, är ju en jävla passningsspelare, styr tempo trots sin unga ålder och tar rätt beslut. Och jag gillar det, för jag har inte sett någon sån ifrån vår akademi sen. Jag vet knappt om vi har haft den typen av spelare och fått fram det, och det här är väl kanske det första då, men jag hoppas att det ska komma flera. Jag har rätt så bra koll på vad det är som kommer och ligger i pipen här, och det ser rätt så intressant ut. Sen kanske de är lite mer åt Brantlin-hållet, lite mer offensiva pjäser, men det är klart, jag vill att Blåvitt ska gå den vägen, och de måste gå den här vägen. Jag älskar att se när egenfostrat kommer upp och är så självklara, för det händer alldeles för sällan i vår kära kamratförening.
Han, bara kolla med, han Bergmark var riktigt bra mot det här klappkassalaget som du säger runt Tallinn, men han gjorde ju en supermatch där ändå. Ny allsvenskan, tycker du att han håller måttet för att vara nia i Blåvitt, eller tycker du att ska samspela 10 eller falsk nia, tycker du?
Bergmark Wiberg gör ett jättejobb och har ju varit en av våra bästa spelare under hela året, och så här, i min värld så är väl kanske det är en del av problemet, att en tänkt truppspelare går in och är en av de som presterar allra bäst. Men i nuläget, med tanke på att vi inte vet vad som försiggår med Fenger eller att han är fitte och så vidare, och att vi har Coimbra där bakom som inte alls har lyckats än så länge, så tycker jag han gör ett fullgott arbete. Men det är klart, om målet någon gång är för Blåvitt att lyfta och vinna SM-guld, då tror jag väl kanske inte gör det med Bergmark Wiberg. Men här och nu är han jätteviktig för det här laget. Han löper otroligt mycket. Har väl det här med att han inte har fått betalt, det får han ju liksom skaffa sig själv, tänker jag. Man får ju sätta dit de där chanserna som han ändå skapar sig. Och det har han inte lyckats med. Lyckas han göra det, ja, men då kan det bli jättebra. Men återigen, han är absolut inte en del av problemet. Han har varit jättebra för oss och nyttig med tanke på att Fenger inte har kunnat stå på planen någonting alls under det här året.
Men Quimbra där, som du är inne på, Thiago, hoppade väl in senast och är väl väldigt, väldigt nära att göra mål. Det är väl mot Degerfors senast han träffar stolpen, om jag inte tänker snett. Ser du någon möjlighet att det börjar ljusna kring honom, eller vad känner du?
Ja, han gjorde ju 3 mål i Bacon-serien, där U21-serien, och har ju börjat hoppa in lite mer och har väl haft ett par chanser. Det är bland annat han som drar till i bortamötet där innan Bergmark Wiberg stöter in 2:an, tror jag det. Så absolut, det har ju sett bättre ut. Sen är ju inte det här vi betalade en massa pengar för, om ni förstår vad jag menar. Återigen, då hade vi en Linus Karlstrand där han ville väl kanske röra på sig och sådär, men jag tror väl inte att det hade varit sämre. Och då är det dessutom en egen fostrad spelare, så att man har väl gjort fel från början. Men nu är vi ju där vi är, och visst, om du frågar mig om det ser bättre ut, så ja, det gör det väl. Men det var väl inte heller så svårt med tanke på hur det såg ut i början.
Ja, lite samma med Alioum, som jag tycker har varit, jag har haft väldigt svårt att se storheten eller spetsen och så i honom, men också åter tillbaka till den här matchen i Tallinn. Inhoppet som han gjorde där var ju någonting som jag inte sett från honom tidigare. Vad tänker du om honom?
Han var ju en sån spelare som faktiskt stod ut både på försäsong och i Svenska Cupen i vintras, som man tänkte, nu äntligen liksom, nu får han det att stämma, och så börjar Allsvenskan och så får han det, verkligen tvärtom. Det ser riktigt dåligt ut, och har väl varit hela vägen fram till det här inhoppet egentligen, där han får göra lite mål. Men återigen, hela Blåvitts lag har ju liksom varit nere i källan självförtroendemässigt, och jag tycker att man ser på alla nu när Jocke Björklund tar över, det blir en annan energi, och man vinner 2 matcher, man får lite självförtroende. Och det är inte bara självförtroende när man pratar med media, för då är det ju alltid självförtroende och bra, och vi är på väg åt rätt håll och det kommer lösa sig. Så här. Utan jag tycker det visar sig på planen, i modet i spelarna. Noah Tolf är en sån spelare som har haft en väldigt sophomore slump här i år, var jätteduktig förra året, haft det jättetufft i år med skador, och när han väl har spelat så har det inte fungerat. Men nu tycker jag till och med att han börjar sticka in och spela på det sättet som han gjorde förra året, som gjorde han nästan unik i vårt lag med det här modet. Och jag tycker det smittar av sig på hela truppen, och även på de som sitter på bänken och kommer in, kan komma in i miljöer där det, ja, men där vi leder matcher och det är lite roligare liksom. Mm.
Du är kort på om Degerfors, som jag antar att du då studerade i det mötet. De har det kämpigt, och ja, Goitom hittar inte riktigt någon lösning på offensiven främst. De har väl jättesvårt att göra mål. Vad tänker du om deras situation?
Nej, men det är klart, alltså, allting går emot dem, och får den här straffen emot sig, kommer underläge 1-0, vet att man måste börja jaga, skapa väl. Ja, men Barzum har ju ett jättefint avslut som Viktor Andersson räddar, en superräddning på, och sen har man någon nick och sådär, men de behöver skapa fler chanser. Du kan ju liksom inte gå och hänga upp det vid 2 missade målchanser som är, ja, den ena är en halvchans som är bra gjort. Bara som så här. Men det tyckte jag även var problemet när de sitter och pratar om efteråt, återigen till att man pratar i media. Ja, men vi gör vår bästa match för året mot Djurgården. Ja, men där var Djurgården också riktigt svaga, men kommer ändå därifrån med 3 poäng och har mycket tekniska fel. Ändå lyckas inte Degerfors nästan skapa någonting på dem, så de har det jättebra. Jobbigt offensivt.
Det är 5 raka utan mål till och med.
Vad händer i ett sånt läge? Ja, men alltså, de försöker, för mig försöker, de tar ju ner sina spelare på egen planhalva, bygger spel, det ser rätt så bra ut. Men de andra lagen, backlinjen står ju och petar sig i näsan och undrar vad fan forwardsen är och så vidare. De har ju inga löp. som kommer in bakom. Där har ju Blåvitt till exempel blivit mycket bättre här nu bara på en vecka. Det spelare löper i djupet, vilket öppnar upp ytor för mittfältet, vilket gör att du ställer frågor till deras backliv och sådär. Det tycker jag inte Degerfors gör. Blåvitt var i det där facket förut också, men det har faktiskt Jocke Björklund ändrat, och det tycker jag man ser direkt, och det får rätt snabb effekt. Du måste ha spelare som går iväg. Till och med Gille sprang ju för fan i djupet, trots att han ville ha bollen på fötterna. För han visste, om jag inte gör det här så kommer jag aldrig att få bollen på fötterna, så att jag kan få de här ytorna som jag egentligen vill ha. Så att det där är ju en sån här symbios i laget som du måste få ihop, och alla måste göra det, för att annars så kommer ingen att kunna få bollen på fötterna och få de här ytorna som man egentligen vill åt.
Du, vi måste tacka dig, Pontus. Blir det en Värmlom junior i Blåvitts A-lag framåt, eller? Du sitter och studerar.
Ja, jag sitter ju på Öjsgården här. Aha, så det kan ju tyvärr bli någonting annat. Så. Ja, vi får väl se.
Hur är hans spelstil jämfört med din, Pontus? Det är en
han är mittback, men också totalt, jag tror han har 3 eller 4 röda kort i år. Så där faller inte äpplet så långt ifrån trädet, om du säger så.
Men det är damlaget eller är det Blåvitt då?
Vad sa du?
I damlaget i Blåvitt kanske vi får se en Värmblom sen.
Ja, där har jag flickan, precis. Och det är jätteroligt. Och de har, framförallt så här, de har jättekul. Jag tycker man pratar alltid, nu ställer ni frågan. Så, fan, så länge de bara håller på, det är det enda jag vill. Så här, håll på, tyck det var kul, så länge som möjligt. Sen måste de barnen ha, det pratar man kanske för lite om, de måste ha utmaningar på vilken nivå, eller hur bra eller dåliga de än är. De måste utmanas hela tiden för att hålla på och tycka att det här är roligt så länge som möjligt. Och det är väl det svåra i ungdomsfotbollen, tycker jag. Hur håller vi kvar de här så länge som möjligt, vilken nivå de än håller? Det är den så här knäckfrågan som jag tror ingen riktigt har svar på, men som jag försöker hela tiden att prata med barnen och sätta dem i situationer så att de har roligt och utmanas och sådär. Så ska de nog hålla på med det här ett tag, och sen om det blir division 1000 eller allsvenskan eller utlandet, det skiter jag faktiskt i.
Bra rant. Bra, Pontus. Du, bra. Tack så mycket för att du var med oss.
Det var det lilla. Vi ses snart, hörni.
Ja, det gör vi. Vi måste ta litet break, och sen ska vi snacka Västerås med Alexander Rubin. Bollklubben rullar vidare. Det har blivit dags att snacka Västerås SK. Ja, det här segmentet hade vi ju planerat innan den här matchen mot Djurgården, men det är, ja, vi kan inte runda gårdagen 6-0 förlust. Du var på 3 Arena, Sundberg, vad hände?
Vad hände? Det var en kollektiv kollaps av Västerås helt enkelt, samtidigt som Djurgården började matchen otroligt bra och fick betalt snabbt med 2 snabba mål, och sen så var ju matchen rätt paj för Västerås, och då rann det iväg. Men ja, vi får prata med Alexander och se vad han säger, vad som hände också.
Men i grunden en väldigt fin säsong de håller på att genomföra.
Ja, verkligen. Sett dem ett par matcher också live. Tycker de har en bra trupp. De har spelat fin fotboll. De har tagit sina poäng. De började nu efter uppehållet väldigt bra också med 3 vinster. En oavgjort, tror jag, va? Inför matchen mot Djurgården. Och det kan också vara en grej som ligger i grund för prestationen igår. Självklart, som Sundberg inne på, just att de här 2 målen, det dödar lite. Luften gick ur lite grann, men sen blir det också när man gör det så pass bra, man är Västerås, man kommer och liksom ska möta Djurgården, man känner ändå att man gjort det bra fram tills den här matchen. Det var inte liksom kniven mot strupen. Så sånt kan ju påverka också lite grann, men jag tycker de har gjort ett jättebra jobb.
Men du som har spelat för Hammarby då på 3 Arena, ja, den där grejen att det ibland bara rasslar iväg, ja, när mindre lag kommer till den arenan. Ja. Kan du beskriva, vad är det för typ av matcher? Varför blir det så ibland? Nu är det olika, ja, lag, jag vet, Djurgården och Hammarby, men det ibland bara så blir det.
Ja, så som Djurgården befinner sig i den formen de befinner sig i. Liksom, de gjorde inte någon jättebra match mot Degerfors, men de vinner ändå med 1-0, och så har de ju sina kontringstarka spelare. Det går undan, speciellt man möter lag som är som Västerås. Degerfors är också lite så nu. Liksom. De vill spela fotboll. Det är ganska öppen match. Så jag som spelare, skulle jag möta Västerås, så känns det ändå ganska nice, för att det är ett spelande lag. Och då blir det fotboll. Liksom. Men att man möter ett lag som är, ja, men lite brunkiga, backar hem i sin fembackslinje. Det är lite tuffare. Men när man möter ett lag som Västerås, som jag gillar ju, jag älskar ju den fotbollen de vill spela och jag tycker det är rätt väg att gå. Men spelade jag i Hammarby, då var det så här, fan, när allting klickar, ja, men då går man in också med en känsla att så här, vilka som än kommer till Tre Arena, alltså vi kommer vinna matchen bara vi har en bra dag liksom, med den kvaliteten som vi hade då i Hammarby.
Vi tar och hör med huvudtränare Alexander Rubin efter gårdagen. Ja, vi försökte ju få med dig i bollklubben i förra veckan, men det var inte möjligt, så att vi ska ju säga det. Du är inte inkallad för att vi ska sitta och håna det här efter 6-0 igår. Tanken är att vi ska snacka er fina säsong såklart, men vi behöver ju börja i den änden. Hur mycket lärdomar kan ni dra av den, eller hur mycket ska man bara kasta det här i papperskorgen?
Vår uppgift är såklart att dra lärdom av det. Vi måste gå fullt in i den analysen som vilken match som helst och se till att vi hittar sätt att inte se ut så där framöver, för det är såklart inte tillräckligt bra, och vi kommer få ut massor av det också. Sen kommer det handla om att gå vidare också såklart.
Mm. Jag bara kort, har du hittat något enkelt svar på vad det var som inte gick den här gången?
Lite, jag ska vara ärlig och säga att jag ligger längre bak i analysarbetet än vad jag brukar göra, eftersom att jag är på Bosan just nu på EFA Pro, så jag har suttit i det här fram till 17 här, så jag kommer fortsätta under kvällen och så vidare, men om man tittar utzoomat på det så släpper vi in mål på bollförluster på ett sätt vi inte har gjort tidigare. Vi försvarar inte i egen box på önskvärt sätt, och ja, funkar inte de sakerna mot ett lag som Djurgården, då blir du hårt straffad. Sen hade vi såklart kunnat gjort det bättre i andra halvlek. När matchen någonstans är död, så kan vi fortfarande se till att inte släppa in de sista målen som vi tyvärr gör. Mm.
I övrigt då, ni har ju annars inlett omstarten eller matcherna efter sommaruppehållet väldigt fint resultatmässigt, och har ju bra resultat för att vara nykomling bakom er också innan dess. Vad är det som har klickat här nu under sommaren, och vad tänker du om er säsong hittills?
Att vi har vuxit i våra prestationer på ett sten i mig som hållet nu, för det är väl något som hände här. Ja, men vad bra. Nämligen att vi har vuxit i våra prestationer. Vi kommer in som nykomling, vet de utmaningar som väntar med det. En trupp som ung och oerfaren. Man tittar på startelvan igår, så är det ju över hälften gör ju sin första allsvenska säsong, och det är en utmaning i sig, och utifrån de förutsättningarna så är vi ju nöjda med den spelmässiga utvecklingen. Vi är nöjda med de resultat vi har gjort. Sen har vi däremellan också stått för prestationer som igår, där vi har sett in alldeles för mycket mål. Så att vi har massvis att jobba på, alldeles oavsett förlusten igår eller de tidigare matcherna där det faktiskt såg väldigt bra ut. Mm.
Jobbar ni med resultatmål på något sätt, eller vad förväntar ni er att den här säsongen skulle bli för er?
Nej, inget resultatmål så, utan det vi har sagt från början är att vi vill inte vara de som sätter någon gräns för hur bra vi ska kunna bli. Sen är det ju såklart, när man ny i en serie så förstår alla inblandade att det första är till att spela serien nästa år. Men med det sagt så har vi inte suttit något specifikt resultatmål, utan mer vecka för vecka, utveckla det vi kan, jobba så hårt vi kan, ta steg i spelets alla delar på ett ödmjukt sätt. Mm.
För din egen del då, du tog över som huvudtränare, befordrades i vintras. Hur har det varit att stå längst fram, och hur trygg har du känt dig i allting när du också tar klivet upp till Allsvenskan då?
Men såklart nytt, så att vara högst ansvarig för besluten och fronta det på alla sätt, samtidigt som jag tycker att den övergången har skett relativt naturligt utifrån de mål jag gjort i bakgrunden bakom Kalle och det ansvar jag tagit i de processerna vi har drivit då. Så någonstans har jag preppat och förberett mig för den dagen som sen kom nu här i vintras.
Mm. Men du är relativt nöjd med ditt och ert arbete hittills, eller hur skulle du summera första halvan av säsongen?
Ja, jag ska försöka att inte vara för präglad av gårdagen då, för att det är såklart idag känner man ju sig kanske inte som världens bästa tränare direkt, men någonstans handlar det om att gå vidare och zooma ut, och tittar vi på 15 omgångar och vad vi har gjort hittills så känner vi såklart en stolthet över det, men ja, jag tror på den grupp vi har och de spelare som finns där och ser att vi kan få ut mer, och det ska vi såklart också försöka göra. Sen, ja, i slutändan handlar det om att vinna så mycket fotbollsmatcher och ta så många poäng vi bara kan över 30 omgångar, och hittills så har vi gjort det på ett helt okej sätt.
Mm. Vi måste ju kolla läget kring Mikael Ladefoged, som ja, vi har läst i Aftonbladet att det pågår diskussioner med utländska klubbar. Lincoln sägs då ha, ja, var aktuellt för honom, men även en flytt till andra klubbar, helt enkelt 50 miljoner och så vidare talas det om. Billy Magnusson har uttalat sig, sportchef, och uttalat sig i VLT om att det är fina summor som det handlar om, och att det är väl ett gott betyg för er, något i den stilen uttalar han sig om att så. Vad är senaste kring Ladefoged? Då har du, ja, nu spelade han igår eller startade. Du har inte fått något till dig från ledningen om att hålla honom tillbaka för han är på väg att säljas, eller vad är status?
Nej, inga sådana direktiv, utan vi är ju först och främst väldigt glada över den utveckling Mikael har haft hos oss. Det är ju en spelare som vi började följa väldigt tidigt i Danmark, som vi länge ville ha till oss och som vi till slut fick hit förra vintern, och oturligt nog så åkte han på en skada som höll honom borta ett halvår direkt, och därifrån så var det en ganska lång startsträcka, och han har gjort fantastiska framsteg sedan dess, och det intresset runt honom nu blir ju ett kvitto på det, och någonting som vi såklart ska ta till oss i vår verksamhet, att vi har fått de framsteg. Sen är det såklart att det är han som har stått för dem i slutändan, och jättekul att han presterar här nu i Allsvenskan. Men med det sagt så han är ju väldigt målmedveten kille som jobbar hårt och ja, hanterar den här situationen att fortsätta producera för VSK samtidigt som att det händer saker utanför.
Hur är det med honom idag? Har du hört någonting, eller han klev av i halvtid?
Nej, jag har inte fått någon rapport idag, men det är mer på att det inte är någon skada på det sättet, utan han kände av samma sak faktiskt i matchen mot Hammarby på samma arena, på samma underlag, att det är någonting som gör att det blir ett större slitage för honom, och utifrån allt invägt så gjorde han och fysteamet den bedömningen tillsammans med mig idag i halvtid att det var bäst att inte spela klart.
Med allt inräknat, är det här som vi pratar med utlandsintresse och sånt också då, eller?
Nej. Ja, tack för frågan. Nej, utifrån resultatet i matchen. Ja. Men att det stod 3-0.
Vad räknar du med att han försvinner, eller hur jobbar du som tränare här nu framåt kring den biten?
Alltså, det är svårt att räkna med något. Man vet ju liksom inte vad som händer. Utzoomat så räknar jag med att om vi gör det bra så kommer våra spelare ha intresse på sig. Och det finns ingen idé för mig som tränare att haka upp mig på att vi ska ha kvar alla spelare i all evighet. För så fungerar det inte. Utan jag och teamet måste vara väldigt bra på att hela tiden utveckla de spelare vi har och få ut det bästa av dem. Med det sagt så, om du frågar mig, så vill jag gärna klara honom hur länge som helst. För han är en otroligt bra spelare och en härlig person att jobba med. Men det är inte alltid så det funkar, och det gäller bara att göra allt man kan den här veckan och göra det bästa av det och veckan efter det. Och så får man se vilka spelare som är tillgängliga och kvar i klubben och så vidare. Man kan inte göra så mycket annat som tränare.
Nej, för som du säger, det är väl en naturlig del i er liksom klubbdrift att ni också ska sälja spelare såklart. Jobbar man som tränare på något sätt med ett parallellt scenario att ja, men, hur löser vi framtiden utan honom exempelvis? För det är ju såklart en viktig spelare för er. Hur mycket bygger man på det sättet, eller tänker man på det alls?
Jo, men man tänker på det. Alltså, man gör det väl på två sätt, tycker jag. Alltså, det ena är att vi utvecklar i truppens alla spelare. Alltså, vi försöker ju få högsta effekt på allt vi gör. Och det är de som spelar mycket och de som spelar mindre. Och sen, det har vi sett i år exempel på spelare som har kommit in och knappt spelat någonting. Och så rätt in startat 2-3 matcher och gör det på ett bra sätt. Och, det är ett sätt att förbereda för en situation där någon spelare lämnar. Det andra är såklart att vi har ögonen på på transfermarknaden och vet vilka spelartyper vi letar efter och har en bra struktur i samarbetet. I mitt fall med Billy Magnusson och Mikael Lustig att vi kan göra drag där också beroende på vad som händer.
Jag tror, löser Billy en ny striker om Mikael säljs eller har han lovat det eller vad är status?
Så långt har vi inte kommit att det är någonting lovat så. Det får vi väl se då. Det första jag kommer göra om en spelare försvinner oavsett om det är Mikael eller någon annan det är att titta på de spelare vi har och använda det på bästa sätt. Och sen parallella diskussioner kring eventuellt nyför kommer såklart ske. Men vi är ju i en situation där vi har en bättre ekonomi än vi har haft på... Ja, någonsin skulle jag säga. Men med det sagt så är det ett stort ansvar att ta in nya spelare. Vi kan inte bara forcera utan vi måste se till att det är rätt spelartyp och att det är en person som kan utvecklas i vår miljö och som vi tror passar in i vårt spel.
Mm. Du, att förlora stort så mot Djurgården och sen ska man möta dem igen. Ja, blir det annorlunda för er eller vad händer in mot en sån match då?
Speciellt. Alltså, jag har inte kommit tillräckligt långt än i det, men det är klart att det blir en del extra frågor. Normalt sett så spelar man en match och så analyserar man den, man går igenom det med laget och man kommer någonstans fram till att det här var vår prestation i den här matchen. Men det går inte liksom att prata om det enkom den här gången, för alla kommer ju såklart ha i huvudet att det är de som står på andra sidan på måndag igen och i synnerhet nu när vi var extremt svaga så kommer det finnas med. Så att speciell situation men också ett härligt test för oss. Alltså vi får ju ta det här för vad det är. Det är en möjlighet för oss att förbättra oss och det ska vi ju minsann göra. Och jag vet ju att vi har en otroligt bra grupp som kommer hantera den här veckan på bästa sätt och komma ut på måndag igen med full tro på det vi gör och hitta ett sätt att vinna den matchen.
Kommer de vara övertaggade i Gillovan eller hur funkar det?
Jo, men det är klart, efter en sån här match så kommer de vara där. Och alla matcher lever sitt egna liv. Nu är man på hemmaplan. Förhoppningsvis ändå publiken samlas. De var inte jättenöjda nu senast. Men det kommer bli en helt annan match. Jag är 100% säker.
Mm. Får du hålla tillbaka dem till och med kanske inför avsparken? Ja. Eller blir det så, Alexander?
Ja, men kanske lite så får man balansera det där lite. Men samtidigt så det finns ju något bra i det där. Det är ju ni som du gillar inne på. Det är spelares vardag där att hantera känslor, att kunna dra nytta av det istället. Så att kan vi få extra energi och kraft av det på vår hemmaplan med vår publik och det är liksom det otroliga stöd vi har hemma numera så ska vi ju såklart dra den nyttan. Det kände vi om inte annat på igår när Djurgården får mål och vind i ryggen, hur tufft det var motståndare då.
Grymt, Alexander. Tack för att du var med oss i bollklubben och lycka till på Bosön då. Man avundas ju inte en sån här dubbeldag för dig att både utbilda dig och ja, jobba vidare i vardagen helt enkelt i VSK.
Nej, det är bara att gnugga på. Stort tack.
Bra. Ja. Grymt. Ja, såklart stort intresse för frågan runt Mikael Ladefoged. Jag tolkar väl ändå svaren som att det inte är så att man har accepterat ett bud och att han är på väg att säljas här och nu, men att det mycket väl kan hända någonting i sommar, va? Eller hur summerar ni svaren från...
Jo, men typ så. Det är ju så svårt läge för de här med tanke på var de ligger i tabellen och hur kommer det gå om vi säljer vår bästa spelare. Så här. Det är så jämn tabell. Så det är så många avvägningar man måste göra. Men är budet tillräckligt bra så är det klart att då tror jag man kommer sälja honom nu. Ja.
Men det blir lite taktiskt att jobba på va? Om man plockar bort honom. För det är ju inte bara en målskytt. Nej. Han är ju skicklig.
Så är det. Ja, det är en fantastisk spelare. Sen han kom in förra året som han var inne på efter sin skada. Jag tror han gjorde 4 mål någon match. Så här, precis i början. Jag minns att jag kollade den matchen och tänkte... Det var fina mål också med den längden, men ändå så här precision i hans avslut. Det blir svårt att ersätta såklart, men jag tror ändå de har skaffat sig en buffert. De ligger ändå bra till i tabellen. Kommer rätt bud så kommer de släppa honom. Pengar kommer in och de är skickliga. De har varit bra också på rekryteringen nu med den gruppen de har där bakom kulisserna. Så att, jag tror de kommer sälja om det kommer rätt bud.
Vi tar en liten paus och sen är det dags att titta på omgångens lag och snacka med Ola Lidmark Eriksson om Sirius försprång alldeles strax tillbaka. Där är vi tillbaka i bollklubben. Det gick inte bra. Det har blivit dags att snacka omgångens lag. Och vi kastar oss in i det. Vi börjar med målvakten och här kommer vi nog ha lite skilda åsikter kontra bollklubben redaktionen som har valt Viktor Andersson, IFK Göteborgs mål. Det är ju inget dåligt val, men Jakob Rinne kanske hade haft ett och annat att säga om det här, Valsundberg.
Ja, Rinne gjorde en väldigt fin match och höll nollan och fick ju till och med en fin assist. Så han kanske inte hade gillat den här uttagningen.
Viktor Andersson då, ja, ett lyft någonstans i målvaktsfrågan för Blåvitt. Ja. Eller vad, ja, jo, ska men, han spela nu framåt? Eller vad,
ja, det, så kommer det bli. Jag menar, han har gjort ett par bra matcher och Göteborg har ju haft det tufft. Liksom, så jag förstår ju att man har satt Andersson där, men för mig det är Rinne som ska vara med. Jag menar, alltså, vad är det, 4-0? Och liksom i hans offensiva spel med hans vänster, bara det hade gjort att jag hade tagit ut han med hans fina vänsterfot. Han gör en hockeyassist nu senast också mot Västerås och jag tror han har gjort någon assist tidigare också och han har varit bra. Sen är det också så här med Rinne, alltså jag menar han har verkligen kommit igång trots den här konkurrenssituationen. Han har tagit första platsen, varit helt fantastisk. Och sen en sån här match mot Västerås också, när han har inte så mycket att göra. Helt plötsligt så kanske det smäller till. Och det är också en styrka i sig att kunna vara med ändå när du under långa perioder inte ens får röra bollen. Liksom. Så att för mig så jag hade nog valt Rinne där.
Mm. Djurgården får nöja sig med en backplats istället, då trösta sig med det helt enkelt. Adam Ståhl är högerback i omgångslag. August Erlingmark från Blåvitt och Abubakar Keita från Kalmar. Oskar Krusnell-Sirius gör honom sällskap i backlinjen. Det är väl en hyfsad försvarslinje här.
Ja, jag har inga invändningar där egentligen. Jag tycker också bara påpeka just med Ståhl. Han har ju haft stort förtroende från tränarhåll. Liksom. Trots att under hans frånvaro så tycker jag att Piotr Johansson har gjort ett fantastiskt jobb. Han har varit riktigt, riktigt bra. Men det visar också styrka av Ståhl att liksom, ta den här platsen. Självklart så kommer det från att tränaren tror väldigt mycket på honom att han är klar etta där. Men ändå så ska han ändå kliva in när han vet att Piotr har gjort det fantastiskt bra. Och så gör han mål på det. Gör en bra match gång på gång, så att det är också en mental styrka där, för jag vet att många spelare just när det kommer till konkurrenssituation antingen så lyfter du dig, men det kan också gå åt andra hållet, så starkt av Ståhl tycker jag.
Något att tillägga runt backarna just?
Nej, inte av de matcherna jag har sett den här gången, så tycker jag väl Ståhl såg ju på plats igår då, precis som Gille säger, gjorde en bra match, gjorde ett mål bland annat och nej men bra.
Det kommer med Djurgården. Vi ska ta en titt på mittfältet. Där hittar vi. Vi ska ju säga det att det här var en lite speciell omgång. Fyra lag stod ju över, har ju redan spelat den här omgången. Jag gissar att bollklubben och redaktionen inte har tagit in de matcherna som spelades i våras i det här. Så att Patrik Åslund, Bo Hegland, Tobias Sana och Sead Haksabanovic får plats. Här skulle jag ju vilja trycka in med allt jag har Owen Parker Price i Örgryte som var väldigt vass mot AIK, tycker jag i alla fall. Inblandade i alla mål, väldigt rörlig, spelbar hela tiden. Väldigt lugn i en svår bortamatch.
Istället för?
Ja, vet inte.
Sanna jag ryker då kanske?
Ja, men Sanna var ju bra också. Men ja, om jag hade behövt välja en Örgryte spelare här så hade jag gått på Parker Price.
Jag hade nog kanske tagit Fallenius istället för Åslund då, om man skulle ta djurgårdare där. Jag tycker att Fallenius start på matchen, han har två snabba målen, han ligger bakom båda dem och han har en stor påverkan på den här matchen. Sen gör Åslund poäng han också, men jag hade nog tagit Fallenius. Sen tycker jag att Hög i Malmö gjorde en fin insats mot Brommapojken och fixade en straff och spelade väl in till Haksabanovic innan han smäller upp den där.
Men Sead Haksabanovic då, det är ju, han kan man säga att det är allsvenskans bästa senaste månaderna. Kanske man inte kan med Robbie Ure och killarna.
Ja, han är där. Jag kommenterade ju BP Malmö-matchen och pratade med Sead både innan matchen. Eller ja, innan matchen, sen intervjuade honom efteråt också. Han är i sån toppform och han är väldigt viktig för Malmö just nu där de befinner sig. Och jag tror att han mår ganska bra av att vara i den här situationen. Om man tänker efter, liksom, när han har mycket press på sina axlar så det är oftast då han har levererat. Liksom. Han var i Halmstad innan, gjorde det väldigt, väldigt bra. Han kom till ett Malmö, eller är fortfarande ett Malmö som kanske inte, allting rullar inte på. Men då tror jag han älskar det här ansvaret att vara den som ska göra skillnad. Och det har han verkligen gjort. Han gör ett klassmål, en fin framspelning också till Garcia, eller Garcia som
Åke Unger
älskar Åke. Så nej, Sead har varit helt otrolig. Och jag gillar Sanna också. Jag tycker han har sett bra ut i Örgryta. Så han tar sitt ansvar. Han gör en väldigt, väldigt bra match. Fint hemjobb och allt vad det är.
Du snackade väl med Sead Haksabanovic efter matchen, och då avslöjade han att det finns utländskt intresse för honom nu. Ska han dra igen?
Nej, det vet jag inte. Det tror jag nog inte inställd på att göra. Men att det finns intresse, det finns det. Det vore väl konstigt annars också på något sätt. Men han säger att det inte är konkret än så länge. Och att hans fokus är på att vara i Malmö. Men det är klart att jag tror att absolut att han har ett utlandsäventyr till i sig.
Känslan man får ut från är att han tar hans steg även som ledare i omklädningsrummet. Eller att han är, ja, inte bara det här att han vet att han är den som ska kliva fram. Men plötsligt har väl han blivit en liksom viktig kugge för Malmö på det sättet, eller?
Ja, grejen är att jag känner inte honom så jättemycket personligen. Sen så verkar han inte vara, vad jag tror, den typen som kanske är alltså att han pratar jättemycket om klänsel.
Nej, men jag menar i sättet han tar för sig spelmässigt här nu. Han är inte bara den här, vad ska man säga, stjärnan han var kanske i Djurgården och Norrköping bakåt.
Men jag tror de ser upp till honom. Det har blivit så, de har fått spela med så många unga spelare här. Och han är ju en av de äldre rutinerade som ska visa vägen. Och jag tror de här yngre, Skog, Markena, jag tror det här gänget ser upp till honom väldigt mycket. Och med det som du är inne på här, så att han har en viktig roll, det har han absolut i det här Malmö.
Mm. Ska vi ta en titt på forwards också då? Det blir lite mer Djurgården, och sen är det ju ingen skräll att Noah Kristoffersson från Örgryte. Två hattrick-skyttar här, Kristoffersson och Christian Lien från Djurgården. Här kan vi inte dra fram något annat.
Här går det inte att rasa riktigt, det är mest givna.
Ja, vilken kanonmatch han gör, Kristoffersson. Alltså matchbilden passade han perfekt också. Och sen så skarar, alltså kontringarna, dels så har han ett jävla driv med bollen, hög fart. Men också så här, kontringsspelet i Örgryte var riktigt bra, och där är ju Sann också bra att ha liksom i det här spelet. Sen har de ju bollskickliga spelare i Örgryte, alltså, så att matchbilden passade dem perfekt.
Men ingen Garcia?
Nej, ingen Garcia. Men
det kommer snart.
Ja, det kommer snart. Ja, det känns som att han kommer få spela mer och mer nu. Ja. Har varit bra i träning, och vi får se hur mycket, hur det blir framöver där i konstellationen. Boteim upp på väg bort, står det någonting om, eller?
Vi pratade om det igår, precis. Ja, att de planerar att sälja honom, att det finns intresse. Ja.
Intressant. Mm.
Vi kallar in Ola Lidmark Eriksson, Fantomen, tycker jag. Som har stenkoll på allt vad gäller data och så vidare. Du Ola, vi har ju gett i uppdrag att titta på Sirius enorma försprång här efter seger mot Halmstad igår var det, va? Det är tisdag idag, ja, de spelade igår. 14 poäng ner med en halv säsong kvar. Ja, du har gjort lite olika grejer här. Du får egentligen leda oss igenom vad det är du har fått fram.
Ja, men jag börjar med att göra en simulering av återstående schema, och det är ju, när man kommer så här långt in i en säsong, såklart på många sätt mer tacksamt än att göra det innan, för då blir det mycket vad var jag sa så här i efterhand. Det är klart att man inte var helt rätt på Sirius då, men nu när det har gått en halv säsong och vi har allt det vi vet om Sirius den här säsongen och såklart också deras ledning, så blir det ju mer tacksamt och betydligt mycket lättare att göra en projicering och en simulering som någonstans ändå kommer tala om vad vi har att förvänta oss av hösten, förutsatt att ingenting helt osannolikt händer. Och vi kommer väl till det, men det handlar väl kanske inte så mycket om osannolikt, men om hur mycket av Sirius som blir kvar, så att säga, när innan transferfönstret stänger. Men vi kan väl börja med att titta på hur det ser ut, om vi tänker oss att vi inte gör någonting med trupperna, utan titta på trupperna så som de ser ut just nu, lagens styrka utifrån vad de ser ut just nu, hur man spelar, och sen spelar vi alla matcher en miljon gånger som jag brukar göra. Då är det ju ganska starka papper, och det är väl inte så himla konstigt.
Nej, vi ska säga Sirius det för de som vinner, bara lyssnar här då, 89% av fallen så vinner Sirius allsvenskan, och sen 10% att de kommer tvåa. Och så då kan ju alla räkna ut att det är runt 1% sannolikhet att de kommer på någon av de övriga placeringarna. I simuleringen så slutar de aldrig sämre än sjua, men det undrar jag, hur i hela friden är det ens möjligt att de slutar sjua i en enda gång av den simuleringen?
Nej, det är ju, den skulle man nästan vilja plocka fram och se alltså exakt hur resultaten ska gå. Det är ju det, när man, det är klart att det kan hända om man spelar någonting en miljon gånger. Vi kan ju vända på det och säga att AIK vinner 9 gånger av en miljon då. Men av den här miljonen simuleringar så vinner Sirius 891 128. Och det är ju liksom, det är ju så mycket Sirius allsvenska och tappa nu. Det går ju inte att säga någonting annat. Alltså det är ju objektivt sett till var man är just nu i princip osannolikt att Sirius inte ska vinna.
Men går det att sätta det här i perspektiv? Alltså hur står det här sig, tror du, kontra ett lag som bara, ja, men har en bekväm ledning och är favorit, men inte på det sättet som Sirius har, om du förstår min fråga?
Ja, nej. Det här står, jag har svårt att se att det ska ha varit så här tydligt någon gång i de 10 år som jag har hållit på i alla fall. Jag kommer ihåg en säsong när vi gjorde, när vi spelade in Fotbollslabbet som eget program, så gjorde vi en special om det här med att typ Bayern München var väl ganska nära och obesegrade någon säsong. Till exempel, och bara prata om det liksom. Alltså hur otroligt sällsynt det ens är att ett lag går en halv säsong utan att förlora en enda match. Bara det är ju liksom oerhört ovanligt. Och att man sen då ska gå en hel säsong utan att förlora, nu behöver man ju inte det, men det är klart, när man har gjort en halva så kan man börja fundera över det också. Det är fortfarande extremt långt borta såklart, men det är extremt ovanligt, det kan jag ju säga. Framförallt så här tidigt.
Ja. Men det är Hammarby då som egentligen, om man måste peka ut något lag, så är det de som kan utmana.
Ja, vi kan titta på nästa bild, och där är det ju, om vi ska titta på Europastriden då. Alltså topp tre, ja, är ju det här då, eftersom kuppen var, det blir lite knepare där med fjärde. Men,
vad händer med Mjällby här? Det får du förklara. De ser ju ändå relativt bra ut. Trots att de ligger
ändå. Ja, det får man ju säga. Och där får man väl ta med sig då att de, och det är väl en av de svagheterna som simuleringen inte plockar upp. Men det är också en sån där grej som man kan se på två sidor. Och det är ju det här med att man också ska ut i ett Europaspel. Nu ser det ju också ut som att man kommer gå långt i det då. Men historiskt så kan man väl också säga att lag som spelar i Europa är ofta bättre lag. Så det är inte alltid nödvändigtvis så att det är negativt heller. Då. Men vi ändå pratar om det, så har det ju att göra med att Mjällbys, helt enkelt de underliggande siffrorna är lite bättre än vad tabellen visar. Det är ju egentligen det säger, att Mjällby ändå någonstans ser ut att ha 18% chans då att komma topp tre. Men det här, jag tycker ändå att det är intressant också ur ett Sirius perspektiv det här, för att man som Sirius sportchef liksom sitter och ser att vi har 99,9% chans nu att komma ut i Europa nästa år. Alldeles oavsett egentligen, så är det klart att man också då kan börja fundera över, ja, men vilken ekonomi har vi att röra oss med, och vilken plussäsong kan vi göra? För då kan man ju verkligen börja räkna med att vi kan sälja en eller två av våra bästa spelare och ändå ta oss ut i Europa, vilket gör att vi har ett enormt plusresultat liksom den här säsongen. Så det är ju på något sätt redan i hamn.
Och det är Djurgården då som, ja, Hammarby förstår ju alla ligger, eller ja, det har vi snackat om tidigare då, att de ser bra ut. Men annars är det Djurgården som någonstans då är liten favorit kontra andra konkurrenter i kampen om tre av de säkrade Europaplatserna.
Ja, så är det ju. Och det kan man väl inte argumentera ifrån efter att ha sett de senaste omgångarna heller, utan de är ju med här såklart. Så att det är ju de som är tredjehands favoriter då, till att ta en Europaplats, helt klart.
AIK,
men på
ganska
tal om den här ekonomin då, så bara kort, gjorde jag ju en ytterligare del i det här.
Ja, får vi bara stanna vid AIK lite där? Det känns som att de inte får så jättemycket svung i din simulering överlag då, trots att de ligger rätt bra till. 1% chans för Europaplats. Det låter rätt hårt.
Ja, det är hårt. Och det är ju samma där. Alltså att de har kanske haft lite mer poängmässig utdelning än vad de förtjänar då. Och det är ju egentligen det som avspeglas i de här simuleringarna någonstans. Att man förväntar ju sig ju att det framåt ska ske mer utifrån de underliggande siffrorna än vad det har gjort fram hit då.
Nu kan du dra vidare vad du hade grottat vidare i kring Sirius. Ja, det här kan bli rätt intressant. Sen vill man ju veta hur du har gjort det här, men berätta.
Men den här simuleringen nu för tiden som jag har byggt, den har ju liksom evolverats under de 10 år vi håller på med det här, men nu för tiden så är det ju helt enkelt så intrikat så att den både tar hänsyn till lagets styrka, lagets spelstil. Det är klart att det går ju absolut att argumentera för att olika spelstilar har olika effekt, framförallt när man möter varandra då. Det går ju inte att säga annat än att de lag som är mest framgångsrika i Europa ofta spelar det vi brukar kalla för en possession-inriktad fotboll, men att man också är bra på att vinna bollen högt. Alltså possession-fotboll med också hög bollvinstfrekvens kan man väl säga. Sen kan man ju då vara lag som försvarar sig lågt och kontrar och så vidare. Så att det är en del i det. Men sen den sista saken som också faktiskt är med nu, det är att jag också har tagit med så att vi också tittar på hur bra spelarna i truppen är och även vilken spelstil spelarna har. Och det gör ju att jag också då kan byta ut spelare och liksom leka med scenarier av både att man värvar spelare men också att man blir av med spelare. Så då gjorde jag kanske det mest extrema scenariot bara för att se vad det ger för utfall då på simulatorn. Jag tog bort Robbie Jor, Isak Bjerkebo och Zuma ur Sirius trupp. Ersatte med 3 mediokra spelare, alltså som kanske är genomsnittliga allsvenska spelare istället då. Och sen också sänkte i och med det Sirius liksom generella lagstyrka lite. Och så körde jag om simuleringen. Hur ser vad som händer då? Och då händer det ju grejer. Det är ju de nedre staplarna av de här då som är så att säga efter försäljning. Och då sjunker alltså Sirius vinstandel av allsvenskan till 55%.
Men de är fortfarande favoriter.
Vilket fortfarande är skyhögt ska sägas. Men det är ju intressant tycker jag när på tal om just att kunna leka med olika scenarier. För det är klart att sälja Robbie Jor är ju 100 miljoner in. Bjerkebo är kanske lite mindre men däromkring. Liksom, och ändå ha en 55% chans på att vinna allsvenskan. Det är klart att det är intressant ur ett ekonomiskt perspektiv.
Mm. Ja, för de som bara lyssnar då, Hammarby ligger på 38,5% i den uträkningen. Och sen Djurgården 3,1% och Malmö 1,7. Så då är det Bayern återigen som ligger bäst till. Men vad säger ni om det här? Sälj Jor, Bjerkebo och Zuma och ändå vara stor favorit. Ska man då göra det? Eller ska man nöja sig med en, nöja sig med två? Vad tänker ni?
Alla tre behöver man ju inte sälja, tänker jag. Men givet det läget som har blivit i tabellen och hur mycket man leder med så skulle jag bli förvånad om man inte säljer någon av de här offensiva två spelarna man har. Då. Så tror jag att det kommer landa att man säljer antingen Robbie Jor eller Bjerkebo här.
Inte båda?
Det tror jag inte man vågar gambla ändå när man är så nära att ta det här historiska. Jag har svårt att tro det.
Jag gjorde faktiskt den medan jag satt och väntade på er här också med där jag bara tog bort Bjerkebo. Det är ju vi har väl en värdering på honom hos oss som ligger runt 11 miljoner euro. Jag sålde bara honom då, ersatte honom med en genomsnittlig spelare. Då sjunker liksom Sirius vinstchanser med 5 procentenheter. Så då är man nere på en så här 90% i sannolikhet att vinna allsvenskan fortfarande utan Bjerkebo. Så att det är klart att det är ju ett väldigt intressant scenario. Och någonting som jag skulle överväga om jag jobbar i Sirius, det helt klart.
Mm. Ja, det är ju ytterst spännande. Och är det också det här som är lite risken för Sirius? Att man redan är klart halvt?
Ja, men jag vet inte, jag tror ändå så som de har sett ut så det verkar inte beröra dem ändå. De bara trummar vidare och så sitter man och tänker liksom så här, ja men när kommer dippen? Men den verkar inte komma så att de är ett maskineri, väloljat. Jag tror inte de kommer stöta på det problemet om jag ska vara ärlig. Nej, det är ett bra kollektiv alltså.
Mm. Alexander Axén var väldigt nyfiken och exalterad över Jesper Oneken som har rekryterats in som långsiktig eller halvlångsiktig ersättare till Robbie Jor i Sirius. Nu sätter jag det kanske på pottan här, Ola, men har du Har du koll på Unikan och vad han eventuellt
nej,
skulle kunna?
Nej, jag är lite semestermål fortfarande, måste jag säga.
Ja, du levererar bra siffror om Sirius totalt sett i alla fall. Jag ber om ursäkt för den avstickan. Ja, grymt, Ola. Tack för att du var med oss. Vi vill återkomma till dig senare i bordklubben framåt här under sommaren och hösten. Det var dumt av mig.
Ja, vad taskigt. Ja. Väldigt elakt var det. Avslutade så.
Ja. Det kan inte bli värre än vad det är för Örebro i alla fall. Efter gårdagen, Gilman, vi måste inom Superettans ångestmöte deluxe. Ja. Man leder 1-0, är det i paus mot Värnamo. Och vad händer sen?
Sen är det 3 snabba mål. Man tappade fullständigt i Örebro. 3 mål inom loppet av 6 eller 7 minuter, tror jag det var. Vi ser målen här också. Örebro börjar bra, så många gånger här ser vi 1-0-målet inför ändå en stor publik. Det måste jag säga också, supportrarna i Örebro, de sluter upp alltså, oavsett hur det går för laget. Men sen har vi här 48:e minuten, 1-1, och sen kommer det ett mål här också av Viktor Claesson som har varit väldigt viktig för Värnamo. Även om de inte har liksom lyckats ta 3 poäng så känns det som att de har kommit närmare och närmare för varje match. Ja, slarvigt här också. Den bjudningen, och sen var det nog ganska dött därefter. Alltså, jag gick inte att få igång någonting. Så de har det kämpigt.
Nu vet vi hur Viktor Claesson har kommit in och är spelklar sen några matcher tillbaka. Kim Bergstrand har kommit in som ny tränare.
Exakt.
Lite fart i grejerna automatiskt då, i och med den här segern för Värnamo. Det innebär ju också att...
De minskar gapet nu. Så att det är Örebro 15 poäng om vi ser tabellen kanske. Men det kommer vara jämnt alltså. Sen har Örebro varit i den här sitsen förra året också, tyvärr. Här har vi tabellen. Ja, de knappar in där Värnamo. Det börjar bli distans också på övriga lag ovanför, men... Alltså jag har fortfarande ändå tillit till att Örebro kommer hålla sig kvar liksom. Det kommer bli tufft, men de har...
Men ser du framför dig att Värnamo kommer sticka iväg nu, om man kan säga så, att de ändå grejer det här?
Ja, alltså just med Kim Bergstrand också, sen har de ändå varit nära nu några matcher. Viktor Claesson är tillbaka, sen tycker jag ändå Värnamo, alltså jag är förvånad att de har bara tappat så mycket, för de återhämtade sig ändå efter premiären där, när man förlorade med 6-1, tror jag det var, mot Norrköping.
3
raka segrar, och det var liksom inget snack, och jag tänkte nu är Värnamo tillbaka. Sen har de ändå fortfarande en bra trupp med många rutinerade spelare som har gjort den här resan också, och både Värnamo som klubb, de har ju varit liksom studsat upp och ner, så att jag tror nu med Kim Bergstrand, så jag tror de kommer få fart på det igen. Sundsvall har också värvat ganska mycket. Lars Lagerbäck är med och hjälper till liksom med att bygga om strukturen, så att det kommer bli väldigt, väldigt jämnt där.
Är det inte pinsamt om de nu skulle fundera på att ta bort Rickard Norling här? För det är ju inte första gången, det har varit så många tränare nu.
Ja,
det är
men liksom... tror du att de funderar på det?
Nej, jag har ingen aning. Jag bara säger, det är väl ett tryck i Örebro, en stor klubb i Superettan. Liksom, och de har gjort det förut, tagit bort tränare när det inte har funkat. Ja. Men det måste man väl sluta med, det tänket nu. Man måste väl titta på materialet.
100%. Nej, för mig handlar det om mer alltså, klubben i helhet, hur man jobbar, materialet. Man värvade dåligt liksom, förra året. Och så gjorde man ganska bra ändå fönster på sommaren för att rädda upp det med rutinerade spelare. Man går in i den här säsongen och tänker okej, nu kommer vi få in lite kvalitet i ÖSK-spelare som ändå kan lyfta laget. För jag tycker fortfarande Örebro, både som stad men som förening, arenan, liksom faciliteterna, förutsättningarna, det ska kunna gå och locka bättre spelare. Liksom. Sen så har man haft många unga spelare. Jag vet att Rickard har slitit ganska mycket också under försäsongen där han ville bygga ett eget spel, såg väldigt bra ut, men kände liksom någonstans innan säsongen började att grabbarna är inte redo, liksom. Jag har inte den kvaliteten i truppen. Så vad gjorde han då? Då tog han tillbaka det lite mer liksom back to basics fotboll, ligga lågt. Jag tror man hade 70% bollinnehav emot sig, men lyckas ändå vinna matcher liksom 1-0 och börja bygga upp sig lite grann. Och sen så när Rickard vill släppa på det lite grann hemma mot Brage, ja men då förlorar man med 3-1 och så tar man det tillbaka igen. Så att för mig när man tittar på det utifrån så känns det som att Rickard absolut inte har fått det materialet som han känner sig trygg i för att spela den fotbollen han vill. Och nu är man lite i en situation där man kanske inte har byggt upp det här spelet som man egentligen kastade i papperskorgen under försäsongen, för Rickard ansåg att truppen inte är tillräckligt bra. Och nu står man där liksom samtidigt som alla andra lag kanske har byggt sitt egna spel, inte fått resultat, men nu börjar de komma. Så man är lite i mellanläge i Örebro. Men Rickard för mig är fortfarande en väldigt, väldigt bra fotbollstränare. Det är mer bara att enligt mig så tycker jag inte kvaliteten finns där i många spelare i Örebro. Det är tafatt. Många spelare som jag tror det är lite för hög nivå att spela Superettan just nu, om jag ska vara ärlig.
Ja, för det händer mycket i klubben också. Det har varit stor personalomsättning senaste åren. Vi har en vd som precis hoppade av nu som hade varit kort tid på posten. Och det är väl ordförande Lars Larsen som har klivit in som tillfällig klubbdirektör nu. Det är lite rörigt.
Det är väldigt rörigt, speciellt liksom med mycket nytt i styrelse och allt vad det är. Och det är sportgrupp och så vidare. Sen så, det är ett tufft läge i Örebro, men jag tror just lösningen är inte, alltså när man har en så kompetent tränare som Rickard Norling och liksom hur han har ändå försökt, och han försöker fortfarande. Jag hade ju 5 tränare liksom på 18 månader, man har haft en häftig omsättning liksom när det kommer till tränare, så jag tror Rickard kommer vara kvar, det är inga konstigheter. Nu gäller det bara att försöka göra ett bra fönster, få in någon spelare till och sen så försöka få det att lyfta. Mm.
Hur är stämningen i Örebro som stad? Och ÖSK betyder ju ändå någonting i den stan. Börjar man tappa hoppet om ÖSK i stan?
Det börjar, det börjar komma lite grann. Jag hade vänner som var på matchen också, de skrev efteråt att det här ser inte bra ut. Liksom. Men sen så har det gått upp och ner den här säsongen. För i början, efter 6-7 omgångar, då var det friska vindar. Det kändes som att alla var på gång igen. Fotbollen började komma, bra publik. Också så väcker ändå stort intresse kring sponsorer och allt vad det är, och så känner man men nu går vi upp
liksom.
Det var Miami-vibbar, exakt. Nu går vi upp liksom, och så kommer liksom massa matcher och nu ligger man där igen som förra säsongen, så det är lite déjà vu nu.
Ja, det får sätta punkt för bollklubben idag. Vi är tillbaka imorgon igen 17.00. Ni har hela klubbenflödet där poddar finns, morgonklubben på Sportbladet bland annat.